God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Romarbrevet vi håller på nu och det här är del 19. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen. Nu ska vi fortsätta i Romarbrevet och vi har kommit till kapitel 5. Och nu har vi några riktigt innehållsrika versar framför oss. Mycket uppbyggliga versar framför oss. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig att vi får samlas på nytt inför ditt ansikte. Att vi får ha tillgång, fri tillgång till ditt ord. Till vittnesbördet om dig och till ordet från dig. Nu ber vi om din närvaro, om din heliga ande ska göra, att din heliga ande ska göra ordet levande för oss och verksamt i vår gemenskap och i våra hjärtan. Tack Herre för att du har bestämt om oss att vi ska formas till din sons avbild. Herre, led oss du på rätta vägar för ditt namns skull. Herre, låt oss få växa till och mogna och bära sån frukt som du har bestämt. Vi ber om det i ditt eget namn. Amen. Alltså Romarbrevet kapitel 5. Det betyder att förra gången då gjorde vi väl färdigt kapitel 4. Det vill säga då gjorde vi också färdigt den första huvuddelen av Romarbrevet. För vi har ju sagt att det är fyra huvuddelar. Kapitel 1, 2, 3, 4 där i första huvuddelen. Och det som vi har framför oss nu är kapitel 5, 6, 7, 8. Som handlar om det kristna livet. Mycket och väldigt uppbyggliga kapitel. Och sen är det tredje huvuddelen är 9, 10, 11 som handlar om Israel. Och där har den stora utmaningen för bibelforskare och bibelutläggare varit hur de där kapitlen passar in i Romarbrevet. Men det har vi talat om tidigare och vi kommer tillbaka till det. Och sedan är de avslutande kapitlen 12, 13, 14, 15, 16 kapitel är det vill jag minnas. Som handlar om tillämpningar av olika slag. Men där är vi inte ännu. Men vi har gjort färdigt den första huvuddelen. Och som ni minns då så de tre första kapitlen, eller till 3.20 i alla fall, det handlar ju mycket om Guds vrede och vad det är att leva utanför Kristus. Och den orättfärdighet som vi lever i, som vi står i, eller synden som är motsatsen till rättfärdigheten. Och sen kommer i slutet på tredje kapitlet hur Gud uppenbarar sin rättfärdighet. Och där har vi talat både om rättfärdigheten från Gud, om hur han har friköpt oss, hur han har försonat oss med sig själv. Och så fjärde kapitlet då att detta tas emot genom tron. Nu när vi kommer till femte kapitlet, då kan man då se det här femte kapitlet. Man kan hänföra det på lite olika sätt. Som jag sa förra gången så finns det de som menar att kapitel 5, åtminstone de 11 första verserna, som vi i bästa fall, jag lovar inte för mycket, men i bästa fall hinner göra färdigt idag. De kan betraktas som en avslutning på den första huvuddelen. Man kan hänföra det dit. Och då har man alltså rättfärdiggörelsen i slutet på kapitel 3, hur man tar emot den och så kommer resultatet då av att man har tagit emot rättfärdigheten i kapitel 5, vers 1-11. Det är de verserna vi ska titta på nu. Andra säger att man då hellre bör se de där 11 första verserna på femte kapitlet som inledningen på den andra huvuddelen. Men det spelar egentligen inte så stor roll hur man ser det hela. Men jag vill ändå ha sagt det. Så det vi har framför oss nu, och då har jag ju gjort som så att här börjar då andra huvuddelen. Det är alltså resultatet utav att vi har förklarats rättfärdiga. Ni ser det att det står så i vers 1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro och så vidare. Så kommer de olika resultaten. Så det Paulus har gjort är att han i första huvuddelen har verkligen lagt en riktig grund för Guds rättfärdighet och hur vi får del av Guds rättfärdighet. Och den grunden kan vi ju inte hoppa över. Vi har tillbringat ganska många timmar i den grunden. Och det har varit rätt så tunga avsnitt, inte minst när man håller sig i kapitel 1 där och kapitel 2 om synden och vreden och sånt. Men det är faktiskt en viktig del utav beskrivningen utav vår tillvaro. Så det går inte att hoppa över det. Och den bakgrunden, hur mörk den än är, så är den ju inte så mörk som den kunde vara bland många andra hedniska författare. När de räknade upp hur tillvaron var och hur eländigt allt var, så var det långt värre än det som Paulus skriver. Så att Paulus är inte värre än någon annan, utan vi ska nog se det här som en saklig beskrivning av tillvaron. Och det gör det inte så lättsmält precis för vår tids människor. Men så är det i alla fall. Han har lagt den där grunden, och nu så i femte kapitlet så talar han då om följderna utav rättfärdiggörelsen. Ni ser ju det som jag läste här i vers 1. Då vi alltså nu har förklarats rättfärdiga, och så kommer det. Det kommer i vers 9 också. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod och så vidare. Så där är det saken klar redan. Han kan alltså bara knyta an till det som han har sagt tidigare. Och i nionde versen så står det också, andra halvan på nionde versen, hur mycket säker ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Nu handlar det om frälsningen. Vi har blivit rättfärdiggjorda, vi lever i frälsningen, i den pågående frälsningen, och vi har den framför oss. Och det talas också om försoningen i vers 1. Ja, där står inte ordet försoning, men det står att när vi har förklarats rättfärdiga så har vi frid. Och frid är ju det tillstånd. Det, alltså när försoning, oförsonlighet rättare sagt. Det är ju två parter som är osams med varandra, som är ovänner. Och så försonas de. Och när de försonas då råder frid. Då råder rättfärdighet och råder frid. Då vi nu har förklarats rättfärdiga, då har vi frid med Gud. Så det är det tillstånd som har uppnåtts och som vi har försatts i när vi är i Jesus Kristus. Om försoningen står det också i den tionde versen. Medan vi var Guds fiender blev vi försonade med Gud genom hans sons död. Nu hoppas jag att de här begreppen är begripliga för alla er som lyssnar till det här. Vi behöver alltså veta nu, ha klart för oss vad de här begreppen står för när vi går vidare. Och det är inte så svårt. Alltså oförsonligheten, fiendskapen mellan människan och Gud, då lever människan under vreden. Förbundet är brutet. Men Gud har inte övergivit sitt förbund, utan Gud är trofast. Och det heter på hebreiska berit och brukar översättas med nåd. Att Gud håller fast vid sitt ord och sina löften är nåd. Trofasthet och nåd är synonyma ord. Sen så när det gäller de här som lever under vreden, så ska de försyndelserna, avogheten, fiendskapen, den ska då sonas. Och soning, att man betalar sin skuld, kan bara ske genom döden. Därför syndens lön är döden. Och då händer ju det att Gud kommer i Jesus Kristus till oss. Och så tar han dina synder och gör dem till sina. Och så dör han. Därmed så är det betalt, så att säga. Soning har ägt rum. Och när soningen har ägt rum, det vill säga när vi är döda, då kan försoning äga rum. Då kan vi försonas med varandra, Gud och mänskligheten. Och det sker i Jesus Kristus. Genom hans död. Och sedan genom hans uppståndelse, genom hans liv. Det är där försoningen äger rum. Den äger alltså rum i Jesus Kristus. Och när vi är i Jesus Kristus, kommer nästa begrepp. Då lever vi i ett tillstånd av rättfärdighet. Vi förklaras rättfärdiga. Vi görs rättfärdiga. Vi är rättfärdiga. Och det är så vi ska se på oss själva som kristna. Vi är inte lärjungar som kämpar för att eventuellt kunna lära känna Gud eller för att utveckla något sorts andlighet eller så. Utan vi är Vi har ett rätt förhållande till Gud genom tron på Jesus Kristus. Och där har vi frid och där är vi förklarade rättfärdiga. Så det är det tillståndet vi befinner oss i när vi nu kommer till kapitel 5, 6, 7, 8. Och det femte kapitlet får vi nog dela upp i två delar. Så att de 11 första verserna, där talas det då om vad vi, de resultat som vi åtnjuter utav att vi har försatts i Jesus Kristus. Och sen verserna 12 till och med kapitlet ut. Där jämför Paulus hur det var innan vi blev kristna, när vi levde i Adam. Och hur det är nu när vi lever i Jesus Kristus. Så kapitlet sönderfaller på det sättet i två naturliga delar. Och vi ska ägna oss nu åt den första delen där. Nämligen hur vi åtnjuter eller vad som är resultatet utav att vi har förklarats rättfärdiga. Och det är fantastisk läsning. Och man skulle ju få var en av de här verserna, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare, kunna stanna ganska länge. Men jag vågar inte det faktiskt, utan vi får försöka vara tydliga. Men det kommer också att vara väldigt innehållsrikt. Så att här finns det anledning att anteckna eller att lyssna en gång till eller skaffa sig kompendiet när det kommer. Så vi tar nu de 11 första delarna. Och så det kan vi läsa i två omgångar. Jag läser då, säger de 5 första verserna. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Vi stannar där tills vidare. Här står det, på grekiska så står det ett ord som heter on, en preposition, ord, on, då vi alltså, eller då vi nu har förklarats. Det är alltså någonting som har skett och nu börjar någonting nytt. Nu kommer alltså resultatet utav att vi har förklarats rättfärdiga. Och då lägger vi märke till att det här har skett, att vi har förklarats rättfärdiga av tro på Herren Jesus Kristus. Det har vi talat om tidigare. Och det här gäller alltså alla människor. Det här gäller inte bara de som har blivit troende. Och det här kan nog finnas anledning att säga eller försöka förklara. Därför att när Gud sänder Jesus Kristus för att ta itu med synden, besegra synden, övervinnaren och bli ett skuldoffer, ett försoningsoffer för oss, så menar jag med oss alla människor. Så det Jesus Kristus gör, det är att han lider soningen för alla människor, oavsett religion eller kön eller ras eller vad de tror eller inte tror. Man brukar i våran tradition kalla för den objektiva rättfärdiggörelsen. Och det här är viktigt, för sen i den andra halvan så kommer vi ju till det här med i Adam och i Kristus. Vi var alla i Adam, men vi är alla försonade med Gud i Kristus. Och det där reser ju ett antal frågor, men vi väntar med dem tills vidare. Men jag vill ha med det här med den objektiva rättfärdiggörelsen. Därför att det handlar om här är inte din och min tro i första hand, utan det var ju Guds rättfärdighet som skulle uppenbaras. Det handlar nu inte om ifall vi tror eller inte tror, utan nu handlar det om att Gud har visat hur dan han är. Att han är rättfärdig. Han försonar världen med sig själv i Jesus Kristus. Han gör dina och mina synder till sina. Han gör mänsklighetens samlade skuld till sin samlade skuld. och han dör på Golgata kors. Detta är objektivt och det gäller för alla. Det är ju det som är goda nyheter. Det är det vi kan vittna för på ett personligt sätt. Men när vi predikar, undervisar och delar med oss, så ska vi kunna ge det till alla människor. Utan undantag. Det är en generell sak. Så det är Guds rättfärdighet. Och vi har ju inte bidragit med någonting för att det här skulle äga rum. Inte på något sätt. Utan det har ägt rum utan vår medverkan. Sen då detta att vi kan börja ana eller förstå att det här är för mig. Det var för mig han dog. Att det kan bli personligt. Då kallas det för den subjektiva rättfärdiggörelsen. Alltså Gud har uppenbarat sin rättfärdighet och han gör den rättfärdig som tror på honom. Så han låter var och en som tror på Jesus Kristus på ett subjektivt sätt få del utav hans egen rättfärdighet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Därför då kommer ni att få den. Han ger den, han skänker den. Och den tas emot genom tron. Och det är viktigt, tror jag, att ha med både det här med den objektiva och subjektiva. Och det går ju inte att spela ut dem emot varandra. Men jag är rädd för att man ibland, inte minst i mer reformerta sammanhang, om ni ursäktar, alltså frikyrkliga sammanhang, så betonar man ju gärna det här med den subjektiva rättfärdiggörelsen. Alltså att man blir frälst när man tror. Och det ligger väldigt mycket på individen. Men det skulle jag ju väl kunna balansera upp då med genom att säga att nej, det ligger inte på individen, det ligger på vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det finns en berömd teolog som heter Karl Barth. Jag vet inte om ni har talat om honom. Han fick en gång frågan: när blev du frälst? Och han svarade blixtsnabbt: på Golgata. Det är ju helt rätt, va? Han hade förstått det. Så vi ska ha med båda de här, både den objektiva och den subjektiva rättfärdiggörelsen. Och Gud står för båda de perspektiven, så att säga. Det var ju det som vi citerade Luther, om det var förra gången eller nu var. Ni vet det där stället där Luther säger att Jesus Kristus har förvärvat det goda genom sin död och uppståndelse. Men det betyder inte att den är förkunnad. Den är förvärvad, men nu ska den genom evangeliets ord och genom sakramenten förkunnas. Och det tredje sådana fall som jag själv lade till, om jag minns rätt, tas emot i trogna hjärtan. Men alltihopa är ju beroende av vad Gud har gjort för oss. Och då räknas det upp här inte mindre än 6 olika resultat. Och det första resultatet, det är att vi har frid med Gud. Och det här är alltså subjektivt nu. Det här är för var och en som har placerats i Jesus Kristus. Om den personen kan sägas att hon eller han har frid med Gud. Det rätta tillståndet är så att säga återställt. Och här har jag skrivit upp ett profetiskt ord från Jesaja 32 som jag tyckte var så underbart. Så jag läser gärna det. Jesaja 32. I vers 17. Rättfärdighetens frukt ska vara frid. Och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Allt det där är ju uppfyllt när vi är i Jesus Kristus. Och det här är någonting som vi lever i. Och jag är ju inser då att människor kan ju uppleva att man är uppfylld med frid, så att säga, i psykologisk mening. Och att man kan känna sig fridsam och sånt. Va? Och det är ju bra när det är så. Men själva saken, alltså själva tillståndet att vi har frid med Gud, är ju viktigare. Och det är ett faktum som vi behöver påminna varandra om. Och någonting som vi behöver var och en av oss bejaka för egen del. Jag har frid med Gud. Visst kan vi bli oroliga och ängsliga eller pressade och sådär, va? Men kanske särskilt i gudstjänsten och i bönelivet så borde vi kunna påminna oss själva om att vi är i Jesus Kristus. Vi har frid med Gud och oss själva. Det här är ett resultat som vi åtnjuter genom att vi är placerade i Jesus Kristus. Men människor som fortfarande är lärjungar och som inte har förklarats rättfärdiga, som inte har fötts på nytt, som inte har placerats i Jesus Kristus utan fortfarande liksom är på väg på något sätt, va? De får ju inte ordning på såna här saker. Och jag märker att det finns många kristna, nu använder jag ordet kristna här lite slarvigt, va? Men kristna som går under lagen och det är besvärligt allting och man vill gärna tro mera och det finns alla möjliga varianter. Det är ju helt onödigt. Eller också så är det så att man inte har kommit fram till den platsen, viloplatsen, som vi har i Jesus Kristus. Den finns där. Så är det på det området man kämpar eller så ägna extra tid till att meditera just över friden i Jesus Kristus. Frid, eller som det heter på hebreiska, ni kan det, shalom. Shalom är ju balans, harmoni, det är ju både i makrokosmos och i mikrokosmos. Det är det perfekta tillståndet. Och det är det tillståndet som är i Jesus Kristus. I hans död och i hans uppståndelseliv. Där finns detta. Det eskatologiska livet. Och det är det vi är insatta i. Det är det vi har tagit emot genom evangeliets ord, genom den heliga ande. Så det här skulle vi kunna stanna vid. Eller läsa. Det finns ju många bibelverser som handlar om friden. Men det står alltså att vi har frid med Gud. Det står inte att vi ska få frid med Gud, utan vi har frid med Gud. Och att vi har det, åtminstone i översättningen här, så är det ju presens. Alltså, det är något pågående. Så det är inte kanske självklart alla gånger som ett byte som jag kan plocka fram lite när jag vill. Och så, utan det är ett tillstånd som jag lever i. Frid med Gud. Och bara det ger ju anledning till att leva i tacksägelse. Sen så står det då vidare. Nu ska vi få den andra punkten här. Det står om nåden. Det står att genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Jag tycker det är så underbart. Att dels, det här står ju att vi står i nåden. Och därför har vi också tillträde till nåden. Det är ju rätt så självklart. Men det är på något sätt som att vi står i den och vi ska ta vara på den. Vi ska också låta den vara ett pågående verk. Och jag har lagt märke till, särskilt i Galaterbrevet, om jag får slå upp några versar där, att här varnar Paulus i Galaterbrevet 1, de kristna får vi väl ändå säga, att falla ur nåden. Och det är också, tycker jag, någonting vi ska ta till oss. Man kan alltså leva i nåden och falla ur nåden. Och just när det gäller Galaterbrevet så var det ju det att de hade tagits in i Jesus Kristus, placerats i nåden. Men sen började man tillämpa lagen. Det var det här med omskärelsen och man skulle bete sig på ett visst sätt. Och när man gjorde det, då stängde man ju av nådesflödet. För då var det inte nåd längre, då var det prestation. Så han varnar för det, och det står i första kapitlet i Galaterbrevet, vers 6. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd. Och det står vidare i andra kapitlet när han talar om sig själv i vers 21. Vi tar slutet på vers 20 till och med. Det liv jag nu lever, presens, i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Han lever av nåden. Det betyder att det kan aldrig mer komma in stolthet över egna gärningar. Eller tankar på att nu ska jag försöka förtjäna någonting. För allt är ju redan på plats. Allt är ju redan vunnit utav Herren Jesus Kristus. Så kampen upphör ju när vi kommer in i Jesus Kristus. Och vi lever av nåden och vi vet det. Och kanske särskilt när vi känner att vi misslyckas på olika sätt eller inte räcker till, så är det ju viktigt att inte bara påminna sig om friden utan också leva av nåden. Jag har också skrivit upp Galaterbrevet 5:4. Ska se vad det står där. Just det, det var de här som envisades med laggärningarna. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Men så är det ju inte med oss, utan vi förstår att vi lever i Jesus Kristus och vi lever av nåden. Då vi nu har en sån överste präst som står i Hebreerbrevet, 4:e kapitlet, där sista versen. Så låt oss med frimodighet gå fram till nådens tron och finna hjälp i rätt tid. Vi har tillträde till den. Det finns ju olika andaktsböcker som man kan läsa från dag till dag. Och jag hittade fick tag på en gammal bok från 1944 som jag läser lite i då och då. Det är från dag till dag. Det är ord samlade av Martin Luther. Guds ord och löfte. Dagliga betraktelser. Och så står det så här, och nu ska jag bara läsa en enda mening. För den passar så bra in på det vi talar om. Då skriver Martin Luther: vill du uppfylla alla buden och bliva fri från dina onda begärelser och din synd, så som buden påyrka och fodra, se, då ska du tro på Kristus, i vilken jag tillsäger dig all nåd. Det är Guds eget ord. Rättfärdighet, frid och frihet. Så genom att lyssna till Guds ord och Guds nådesord så uppfylls all lag och alla onda begärelser får ge vika. Så står det så här också: tror du så kan du detta, tror du icke så kan du det icke. Och när jag läste det så tänkte jag att ja, det där var väl lite kravfullt, det där sista, att man måste tro. Men det är ju så. Vi har förklarats rättfärdiga av tro. Tron har en oerhörd betydelse. Och det kommer vi in på sedan lite senare här. Nu läser vi de 5 första verserna, men från vers 6 till och med 11 så kommer Paulus tillbaka till den historiska händelsen. Därför tron måste vara en tro på de historiska händelserna. Vi talar inte om vår egen andlighet eller vår egen upplevelse av frid och av nåd och vår förmåga att tillgodogöra oss nåden. Vi talar om att våga tro på det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Det återkommer vi till. Men innan vi kommit så långt så måste vi ta det tredje. Det tredje resultatet av att vi har förklarats rättfärdiga, det hittar vi då i fortsättningen här. Vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Hoppet är det som vi har fått. Det stod ju i 3:e kapitlet, om ni kommer ihåg det, i vers 23 var det väl. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Vi som nu har placerats i Jesus Kristus, vi är fortfarande kvar i den här världen förvisso. Men genom tron så får vi hoppet om Guds härlighet tillbaka. Vi blir iklädda Guds härlighet på nytt. Det sker genom hoppet. Vi hoppas på, vi lever av frälsningen redan nu, men vi hoppas på dess fullbordan. Det ligger framför oss. Och vi väntar på vår förvandling. Kroppens förvandling. Nu så såg jag att i folkbibeln så står det inte längre, alltså den uppreviderade upplagan, om jag har antecknat rätt här nu, så står det inte att vi jublar i hoppet, utan det står att vi gläder oss. Och då kan jag säga då att det här grekiska ordet, det betyder inte bara att man jublar eller att man gläder sig, utan det betyder också att man är stolt över. Man berömmer sig av det. Och det här är Och det är på samma ord förresten som används i vers 3. Det kommer ju igen där. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Vi är stolta över våra lidanden. Vi berömmer oss av våra lidanden. Ni kommer ihåg det när vi läste Korintherbreven, att Paulus berömmer sig också av sina svagheter. Han gläder sig över dem. Det är samma ord. Han jublar över dem. Det låter ju nästan lite sjukt, va? Men så är det. Och sen så ska ni komma ihåg att när vi läste kapitel 2 och 3, då gick ju Paulus ganska hårt åt de här fariser eller judarna som berömde sig av lagen. Där var han ju mot all berömmelse. Nu säger han att vi ska vara för den, att vi ska berömma oss. Vad är skillnaden? Skillnaden är Jesus Kristus. Vi berömmer oss av honom. Vi är stolta över honom och vad han har gjort för oss. Vi gläder oss i hoppet, vi jublar. Därför att vi har satt vår lit till honom. Det är den stora skillnaden. Så vi berömmer oss inte av oss själva, utan av att vi har placerats i honom. Och här har jag skrivit upp femte Mosebok, för här finns också profetiska ord om det här. Femte Mosebok kapitel 10. Där står i vers 21. I vers 20 så står det om Herren din Gud, och så står det i vers 21: han är din berömmelse, han är din Gud. Med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett. Så var det förutsagt, eller så skulle man, fanns det redan i de gamla skrifterna. Det här är nu då förverkligat genom tron på Jesus Kristus. Vi förlitar oss och har vår glädje i honom, som utan vår medverkan har gjort allt det han har gjort för oss. Paulus återkommer till det här med hoppet och dess betydelse. Jag har faktiskt två ställen till här. Kolosserbrevet 1:27. Där skriver han: för dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Vi blir iklädda Kristus. Vi blir iklädda den härlighet som vi förlorade genom syndafallet. Vi får den tillbaka. I Titus står det också så där om hoppet. Jag läser Titus, brevet till Titus kapitel 2, vers 11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Vers 13. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Alltså hans återkomst eller alltings förvandling. Det här är ett resultat av att vi har placerats i Jesus Kristus. Vi blir översvallande glada. Därför har vi fått A så kommer vi att få B. Har vi fått en helig ande så har vi fått ett förskott på det som vi tror oss veta ligger framför oss. Men jag har några saker till om det där med hoppet. Det står ju så här, och nu kommer vi in på det som kanske man måste tänka igenom två gånger. Det står ju i vers 3. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamod fasthet och fastheten hopp. Så också Guds härlighet finns där också i våra lidanden. Vi lever ju i en skadad värld. Vi lever i en trasig värld, sårad värld. Vi drabbas av olyckor och sjukdomar och så vidare. Men vi äger hoppet. Det är den stora skillnaden. Vi äger hoppet mitt i all bedrövelse. Och faktum är att när vi äger hoppet i motgångar och svårigheter, så motiverar hoppet oss, stärker vår karaktär, gör oss uthålliga. Fasthet och uthållighet. Det är alltså så att de här svårigheterna och motgångarna och lidarna i en mening stärker oss. Som en luttringseld alltså. Och det är så vi behöver se på det. Det är så vi behöver hantera situationen. Och kom ihåg, Paulus säger inte att vi stärks på grund utav våra lidanden. Utan i våra lidanden. Lidande, sjukdomar, olyckor, det är ont, det vill vi inte ha. Och det är inte så att vi ska vara glada för dem. För att det renar oss och luttrar oss. Utan vi ska vara glada därför att vi i de här svårigheterna äger hoppet. Och Gud verkar i hoppet. Han stärker oss i det. Så här gäller det att komma rätt i tanken så att säga. Så vårt hopp, det står helt och hållet och faller med Guds närvaro i svårigheterna. Men när Guds närvaro finns där, då hoppas vi, då tror vi. Vill man uttrycka det positivt, och det gör ju Paulus lite då och då, så kunde man nästan säga att det är just i den miljön med svårigheter och elände av olika slag. Det är ju i den miljön som Gud blir som närmast, som mest påtaglig. Också aposteln Petrus skriver ju i sina brev att håll det för idel glädje när ni möter prövningar. Inte därför att prövningar är goda, utan därför att Guds närvaro blir så mycket tydligare just där. Det är viktigt också det här som jag redan sa, va? Att det goda kommer ju inte på grund av lidanden, utan på grund av att Gud är närvarande i våra lidanden. Och då kan vi fortfarande betrakta lidandens sjukdomar, olyckor som elände. För det är inte det vi hyllar. Utan det är Guds närvaro i detta som vi hyllar. Och sen är det också så, och det måste man ha med, att vi kan inte ens med vårt elände, med våra synder och våra sjukdomar bidra till frälsningen. Vi har ingenting att komma med till Gud. Vi har ingenting som gör att vi kan förtjäna hans nåd. För det skulle inte vara nåd längre. Vi har ingenting som vi kan skjuta till eller som vi kan få med så att säga i hans frälsningsverk. Inte ens våra lidanden. Inte våra synder, inte vår sjukdom, inte någonting. Gud handlar utan våra lidanden. Så vi har aldrig någon anledning att så att säga förhålla oss positivt till eländet. Utan vi är glada i lidandet därför att Gud är närvarande. Därför att hoppet finns där. Och det är det vi ska ta fasta på. Och så står det att hoppet bedrar oss inte. Därför att hoppet, det vilar ju inte på våra ansträngningar. Eller på graden av elände eller på graden av förtjänsten. Utan hoppet vilar helt och hållet på Guds kärlek till oss. Så mycket älskar Gud oss att han stärker oss till och med i våra motgångar, i våra svagheter. Han ryggar inte tillbaka för vårt elände. Han är närvarande och han stärker dig och mig i våra svårigheter. Och då är vi framme vid det fjärde, det som står i femte versen. Guds kärlek är utgjuten. Och här tycker jag det är bra att det står utgjuten i folkbibeln. Jag tror att det står ingjuten i Bibel 2000. Utgjuten därför att i profetierna så talas det just om att Guds kärlek ska utgjutas. Jesaja 44. Där står det i vers 3. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar och så vidare. Alltså det är som om Gud i himmelen tömmer sig själv på kärlek som han låter strömma över oss. I form av Jesu Kristi försoning förstås, men också det nya livet, andens liv, det eskatologiska livet. Vattnet strömmar, livgivande vattnet strömmar över oss. Han utgjutit det här över oss. Det står ju i Joels profetian också, den som Simon Petrus citerar på pingstdagen. Här går det i uppfyllelse som är sagt genom profeten Joel. Jag ska i dessa dagar utgjuta min ande över allt kött och så vidare. Det är gjort. Guds kärlek är utgjuten över oss. Och den där väntan på att Gud skulle utgjuta sin kärlek över oss, den finns ju profeterad om på många ställen i skriften. Kanske allra tydligast i Hesekiel 36 och 37. Det är ju två hela kapitel, så det slår vi inte upp. Men i Hesekiel 36-37, där står det att människan ska få ett nytt hjärta och få del av Guds helige ande. Och det är på ett sådant sätt så att denna Guds ande blir drivkraften hos människan. Alltså det nya livet som vi får del av blir drivkraften inom oss. Eller som Paulus säger, vi vandrar efter anden. Eller Hesekiel då, så ska jag göra så att ni håller mina bud och vandrar efter mina stadgar. Också det är ett Guds verk. Så, och det här handlar ju kapitel 8 om sedan. Så vi kan inte föregå det mer än att säga att det är den stora skillnaden mellan människor som ännu inte har fått frid med Kristus, som ännu inte fått del av det nya livet. Det är det att vi har inte bara del av det, utan vi har det som drivkraft. Det är en enorm skillnad, för det har inte andra människor. Ta med dig den tanken hem och tänk på den. Och då kan man visserligen säga, som vi kommer in i sjunde kapitlet då, ja, men jag gör ju så mycket elände och i min kötsliga natur bor inget gott och så vidare. Nej, det är sant. Men det är som om Paulus där i slutet på sjunde kapitlet säger, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Alltså den nya människan som är placerad i Jesus Kristus vill av hela sitt hjärta. Men kan inte i egen kraft. Så är det. Vi vill vandra i Guds kärlek och leva utav det goda som Gud har gjort för oss. Men vi förmår det inte i egen kraft. Inte ens då. Så därför så kommer det här sjunde kapitlet. Det blir som en förklaring när han rensar bort alla de här egna tankarna. Att vi ska kunna vandra i egen kraft. För det går inte ens efter det att man har blivit en kristen. Försöker man som kristen att vandra efter Jesus Kristus i kötslig kraft, så blir det bara tokigt. Vi har ingenting att komma med ens då, när vi har blivit frälsta så att säga. Men det ska vi återkomma till. Vi har både kapitel 7 och kapitel 8 framför oss. Så att ni märker att här är mycket spännande framför oss. Och så står det dessutom så här. Inte bara att Guds kärlek är utgjuten, eller så, den är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Så skulle man... Men det här är ju tillräckligt material, de här verserna, för hur mycket undervisning som helst. Frid, nåd, hopp, kärlek. Det är de stora orden som finns med här. Det är fyra resultat utav att vi har placerats i Jesus Kristus. Det är alltså fyra resultat, frid, nåd, hopp och kärlek, som vi inte längre behöver sträva efter. För de finns där på plats. Det är utgångspunkten för det kristna livet. Inte målet. Utan det är startpunkten. Vi lever av detta. Sen kan man naturligtvis säga att vi ska att det ligger, precis som vi har tagit emot allting, så är det också, ligger det också framför oss. Eller som Luther säger på något ställe, att vi ska bli vad du är. Att det ska förverkligas. Men utgångspunkten måste vara att det redan finns där. Annars kan vi inte bli det. Men vi har fått det genom den helige ande som han har gett oss. Och sen kommer vi då till de verserna som är kvar där, 6-11. Och då är det som att Paulus nu, som jag sa, går tillbaka till den historiska händelsen. För det vi har pratat om nu, med frid och nåd och hopp och kärlek, det kan vi uppleva, hitta inget bättre ord, känna, erfara som kristna, som varandes i Kristus. Men allting är upphängt på en historisk händelse, och det kan vi inte tappa bort, för annars så blir vi bara, alltså, andliga i dålig mening. Alltså vi blir emotionellt beroende. Vi bygger vår tro på känslor. Vi tycker att nu blir det bra och nu blir det inte bra. Så då är vi ju helt ute. Då är vi helt borta. Då trollar vi bort oss själva. Utan det måste vara förankrat i historisk händelse. Förankrat i Guds eget verk. I Guds eget ord. Och då läser jag de där verserna. Från vers 6. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Men inte bara det, utan vi gläder oss i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Och då ser du att hela detta, denna historiska händelse, detta Guds handlade inom Jesus Kristus, det sker medan, vers 6, medan vi var svaga. Jag tror att det står maktlösa i den uppdaterade versionen. Vi var svaga, vi var maktlösa. Vi var ogudaktiga i vers 6. Vi var syndare i vers 8. Vi var till och med fiender i vers 10. Vi har inte bidragit med någonting. Inte med någonting. Vi var hjälplösa, maktlösa. Vi var syndiga. Vi var till och med fientligt inställda. I det läget gör Gud det han gjorde genom Jesus Kristus. Det här med att han dog i ogudaktiga ställe kan vi gott lägga märke till. Därför att det är också en sån tanke som sannolikt är, alltså det är vers 6, dog Kristus i ogudaktiga ställe, som är hämtade från Jesaja 53. Du vet, det finns ju olika bilder. Vi talar om att man kan bli friköpt från synden eller slaveriet, och man kan bli befriad från Egypten och mörkret. Det finns ju olika bilder när man ska tala om det som Gud gör genom Jesus Kristus. Ingen bild täcker helheten. Det räcker inte till. Vi kan inte fånga in detta väldiga Guds verk. Men en bild är ju denna med att han dog i vårt ställe. Alltså den lidande tjänaren i Jesaja 53. Han som blir ställföreträdande syndoffer. Där brukar man ju, åtminstone när vi är konfirmandarbete, så brukar vi alltid berätta om Maximilian Kolbe. Ni kanske känner till prästen i, som satt, var det Auschwitz han satt, tror jag. Något av koncentrationslägen i alla fall. Och där plockades ju fångarna ut regelbundenhet, om inte dagligen så i alla fall regelbundet. De avrättades inför ögonen på de andra för att de skulle hålla sig i schack. Och vid ett tillfälle så var det en man, hans hustru och barn var också i läget, de var ju förtvivlade. Då kliver Maximilian Kolbe, alltså en katolsk präst, fram och säger: låt mig få bli skjuten eller dödad i hans ställe. För han har fru och barn här. De är ju alldeles förtvivlade. Låt honom få. Och de här nazimännen, de blev ju så paffa, va? Så de lät det ske. Så att Maximilian Kolbe dog i den här mannens ställe. Den mannen överlevde för övrigt koncentrationsläget. Och så sent som en bit in på 90-talet vet jag att han figurerade och berättade själv om det här. Ungefär så var det med Jesus Kristus. Han kommer som den lidande tjänaren. Han dör i vårt ställe för att vi ska gå fria. Han ger sitt liv för de ogudaktiga. En sån kärlek är ju naturligtvis obegriplig. Men som sagt, profetian finns där, och den finns ju också i, jag tänker på här, i Matteus evangeliet. Det vill säga att det är, med det vill jag bara ha sagt det, att det är inte Paulus som har hittat på eller hittat det här, utan det här fanns förmodligen bland de första kristna redan i Jerusalem. Alltså innan Paulus ens blev kristen så fanns den här traditionen att Jesus Kristus, människosonen som det står i Matteus 20:28, har kommit inte för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det finns på ytterligare några ställen i evangelierna. Så den tanken finns bakom, den har Paulus i huvudet så att säga, när han skriver som han gör här i den sjätte versen. Jag har en rad andra bibelställen på det här också, men jag tvekar till att slå upp dem. Jag kanske ska säga, Paulus skrev om detta redan i Galaterbrevet 1:4. Vi kan ta några bibelställen. Galaterbrevet 1:4. Där står om Jesus, vi får ta det från vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Där har du ju samma tanke. Och i andra kapitlet, vers 19. Ja, just det, i slutet på vers 20 till och med. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Och det är ju inte någon främmande tanke för oss, men jag vill att ni ska se att när Paulus talar om Jesu Kristi utgivande så är det förankrat inte bara bland de första kristna i Jerusalem utan långt ner i skrifterna. Det är alltså rätt och riktigt att förstå evangeliet på det sättet att Jesus Kristus har utgivit sig själv, offrat sig för din och min skull. Jag har skrivit upp också, vi slår inte upp det, men första Korintherbrevet 15, vers 3. Andra Korintherbrevet 5, vers 14. Och följande. Även i Romarbrevet 4, 25. Jag måste se, vad står det där då? 4, 25. Ja, just det. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och det här skedde, som det står då i den sjätte versen, när tiden var inne. När tiden var inne blev han gjord till ett försoningsoffer. I åttonde kapitlet, vers 3, det måste jag ta med. Det har jag inte med i min anteckning, men det har jag läst här nu i mellandagarna så att och fastnat för, så att jag tycker jag måste visa er det. I åttonde kapitlet, Romarbrevet 8 kapitlet, vers 3, står det: det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud, och så kommer det, genom att sända sin egen son som syndoffer. Och i den gamla översättningen, jag har inte tittat i folkbibeln och så, men i gamla översättningen så stod det på grund av synden. Gud sände sin son, när tiden var inne sände Gud sin son för syndens skull. På grund av synden, eller som det har blivit här då, som ett syndoffer. Alltså tanken är den att Gud blir människa i Jesus Kristus när tiden är inne, i den rätta tiden, så kommer han i mänsklig gestalt på grund av synden för att göra upp med synden. Det här är alltså själva tanken med att Gud sänder Jesus Kristus till oss. Vi säger ju oftast att ja, men Gud har sänt Jesus till oss och visat oss sin kärlek, eller Gud har sänt Jesus till oss och Jesus predikar att nu är Guds rike här och så vidare. Det är ju riktigt, men det är ju inte det enda motiv. Det finns ju flera motiv. Det här är ett annat motiv. Gud sänder Jesus Kristus för att besegra synden, för att ta sig an synden. Och det gör han på syndens eget område, nämligen i mänsklig gestalt. Så blir han människa. Och så brottas han med synden, övervinner synden, besegrar synden, avsätter syndens herre och blir själv herre istället. Det här gjorde Gud när tiden var inne, och det här har han gjort för hela mänskligheten, som vi ska se sen nästa tisdag, verserna 12 och kapitlet ut. Han har alltså bevisat sin kärlek till oss. Vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Sen så står det här också i vers 9. Och dels så finns det lilla ordet nu där. När vi nu, alltså när den eskatologiska tiden har brutit in. När vi nu står som rättfärdiga. Hur mycket säker ska vi då inte genom honom bli frälsta? Där ligger alltså frälsningen. Det här är det femte resultatet utav att vi har förklarats rättfärdiga. Frälsningen är någonting som inte bara ligger framför oss utan som är pågående. Därför att när vi är i Jesus Kristus, då lever vi utav nåden. Då pågår frälsningen. Frälsningen pågår dagligen och stundligen i våra liv. Vi blir frälsta, kan vi säga, på Golgata, men vi kan faktiskt också säga att vi blir frälsta just nu. Vi skulle kunna vara nyfrälsta varje dag. Det pågår. Det är ett resultat av att vi har placerats i Jesus Kristus. Och ni ser att vi blir frälsta i slutet på vers 10. Hur mycket säker ska vi då inte bli frälsta genom hans liv? Genom att vi lever hans liv, uppståndelselivet. Där pågår frälsningen. Soningen, förlåtelsen, det ägde rum i hans död. Där avslutas allting. Frälsningen, det nya livets liv i våra liv, det pågår på uppståndelsesidan. Det pågår i nuet, det pågår när vi lever i anden. Och vilket vi ju gör när vi är kristna. Blir frälsta genom hans liv. Alltså det står till och med... Om vi blev försonade med Gud medan vi var hans fiender, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi är hans vänner? Om Gud kunde handla med oss så när vi var fientligt inställda mot honom, hur mycket mer ska då inte välsignelsen bryta igenom när vi nu är hans vänner? När vi nu lever förenade med honom? När vi nu lever i ett rätt förhållande till honom? Nu kan vi vara säkra på att han som har börjat ett gott verk, han ska fullborda det. Och det är en sån befrielse, vet ni. Att komma bort ifrån det där med att jag ska vara en duktig kristen, eller är jag på rätt väg och ser Gud till mig. Komma bort ifrån det och istället få leva i den vissheten. Att vi är delaktiga av Guds ande och att vi har en förtröstan på att Gud är den som verkar. Det är ju han som ska föra oss ända hem. Det är inte vi själva i egen kraft som ska ta oss dit. Han ska leda oss dit. Och jag tror att han kommer att göra det. Jag tycker jag märker det i mitt liv. Att han verkar och drar i mig åt det hållet. Ibland känns det som att det går fortare och fortare. Det är det vi ska ta fasta på. Det är det vi ska glädja oss över. Det står ju så också, det är sjätte i sådana fall utav de där sex resultaten. Det får vara i vers 11. Vi gläder oss i Gud. Men där hinner vi inte längre, utan vi får plocka upp tråden där nästa tisdag.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Det är över Romarbrevet vi håller på med, och det här var del 19. Vill du höra fler bibelförklaringar så kan man gå in på Värnamo församlings hemsida värnamopastorat.se. Där kan man klicka vidare till då bibelförklaringar. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.00. Jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson och jag tackar för att du har lyssnat. Efter sändningens slut så kan du lyssna till Missionskökans sändning Radio MF. Du kan lyssna till deras söndagsgudstjänst.